Ja, det är Åke Sandin det här. Och nu startar Tyresö U-lands- och fredsförenings Radiotuff nummer 1406 som hörs till den 7 februari. Programmet i största korthet. Monica Schelin och jag delar ut massor av rosor till folk som gjort eller sagt något bra. Misa Landström i Trollbäcken intervjuas som bygget av den tuffstödda skola i Kongo som nu finns för 245 fattiga barn. Och min egen krönika handlar om utomrättsligt dödande och artikeln NATO större hot än Putin skriven av Åsa Lindeborg. Men först veckans rosor.
Old Stacy Brown. Lovers aid in France. When they swing to romance. Because it's all so good. Yes, I see about.
Ja, där kom den positiva signaturen för veckans rosor ifrån Radio Tuff. Som jag tillsammans med Monica Schelin ska dela ut. Och den första vill jag ge till Misa Landström i Trollbäcken som här om året startade en insamling för en skola bland Kongos fattiga byar. Tre skolhus har nu byggts och skolan är sedan i september igång med 245 elever. Tuff har tidigare bidragit med 105 000 kronor för bygget av de tre skolhusen som kostade cirka 250 000 kronor. Och nu i januari skickade Tuff 20 000 kronor till löner för lärare. Mera om den här skolan och eleverna hörs om en stund i en intervju med Misa. Och Monica Schelin, vem vill du ge rosor?
Ja, det som är mycket uppe på alla agendor nu, det är ju, vi vill ge en ros till utrikesminister Margot Wallström som föreslog på försvarskonferensen i Sälen den 10 januari om att civil värnplikt borde införas.
Och apropå det, en ros till Tuffmedlemmen Osten Lidén i Fårdala som den 15 januari hade en insändare i Dagens Nyheter där hon tyckte att Wallströms förslag var utmärkt. Hon skriver så här:
tänk så många uppgifter det finns i det civila samhället. Från utryckning vid katastrofer till insatser för att underlätta en snabb integration av flyktingar.
Och hon tillägger:
i brist på aktuella hot mot vårt land har vi gett oss ut på krigsuppdrag utomlands med tvivelaktiga resultat. Återinför värnplikten och låt ungdomar få välja civila insatser. Sverige gör bäst nytta genom att vara ett neutralt land och bör satsa på humanitära insatser istället för militära och därigenom få respekt som fredsmäklare.
Och sen rosor till Sveriges televisionsdokumentär om Katarina Taikon den 10 januari. Hon var inte bara en omtyckt författare av sina böcker om Katitsi utan gjorde fina insatser för svenska romers situation. Utan kommentarer i dokumentären flimrade också två personer förbi, Jan Takman och Per Anders Fogelström. Takman var politiker och socialläkare och gjorde beundransvärda insatser för romernas mänskliga rättigheter. Fogelström var Sveriges främste fredsaktivist. Och Katarina Taikon var faktiskt Tyresöbo, tror jag, och hon var i varje fall med i Tuffs konstituerande styrelse. Vi grundade 1967.
Och sen en stor ros till Biko Vyas, Tuffs indiske partner, som nu tackas så hjärtligt för de 200 000 kronor som Tuff skickade till Indien här om månaden. De används för Tuffskolorna med över 1000 elever, vilkas föräldrar är analfabeter i det tidigare så gudsförgätna Dharampur.
Och sen en ros till hjälporganisationen Oxfam, som nu rapporterar om att världens rikaste har blivit ännu rikare medan den sämst ställda halvan av världens befolkning fått det sämre. Klyftan mellan de extremt rikaste och resten av världen har aldrig varit större än nu. Sen 2010 har de extremt rikaste blivit mycket rikare. Då krävdes det 388 supermiljardärer för att motsvara världens sämre ställda halva. Idag räcker det med 63 av de rikaste för att matcha de drygt 3 miljarder människor som har det sämst.
Nästan hälften av dessa 63 är amerikaner. Listan toppas ut av Bill Gates med 673 miljarder kronor. 17 av de rikaste är från Europa. En svensk finns med i denna superrika samling. Det är Stefan Persson, chef för Hennes & Mauritz. Hans rikedom uppgår till 210 miljarder kronor. Och hans internationella chef, Uganda födda Winnie Binyama, och kommenterar.
Hon säger, vi kan inte fortsätta att låta hundratals miljoner gå hungriga. Samtidigt som resurser som hade kunnat användas för att hjälpa dem sugs upp utav dem på toppen. Och sen en ros till FNs nödhjälp till belägrade syriska städer såsom Madaya med flera. Där civilbefolkningen svälter under det grymma kriget. Och sen en ros till det planerade mötet mellan olika parter om fred i Syrien som väntas hållas den 25 januari. Det har tillkommit genom att USA och Ryssland kommit någorlunda överens, men det hotas av de många olika rebellgrupperna.
En ros faktiskt till Iran som nu enligt internationella atomenergikommissionen IAEA förstört sina kärnvapenförberedelser och därigenom slipper de sanktioner från FN och EU som plågat landet 80 miljoner människor i 10 år.
Och sen rosor till SIPRI, Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, som håller reda på de olika staternas provsprängningar av kärnvapen. Med anledning av Nordkoreas påstådda kärnvapenprov nyligen kan det vara av intresse att ta del av statistiken.
USA utförde 1032 tester mellan 1945 och 92. Sovjetunionen utförde 715 tester mellan 1949 och 1990. Storbritannien utförde 45 tester mellan 1952 och 1991. Frankrike utförde 210 tester mellan 1960 och 1996. Kina utförde 45 tester mellan 1964 och 1996. Indien utförde 2 tester 1998. Pakistan utförde 2 tester 1998. Nordkorea utförde en provsprängning 2006, en 2009 samt ytterligare en i februari 2013.
Som synes är det främst segermakterna från andra världskriget som sysslat med kärnvapen. En av de 9 kärnvapenmakterna saknas. Det är Israel som beräknas ha 80 eller kanske 200 stridsspetsar men vägrar att samarbeta med IAEA utan att några sanktioner kommer på tal. Och sen en ros till Richard Black som är senator från Virginia som har en kritisk syn på USAs hållning i Syrienfrågan. Han anser att mycket av det amerikanska stödet till de så kallade rebellerna har gått till jihadisterna och han säger:
om vi slutar att träna och beväpna jihadisterna kommer kriget att sluta.
Han är också öppet kritisk till Saudiarabiens och Turkiets roll. Han menar att det är Saudiarabiens religiösa wahhabism som spritt religiös terrorism typ IS över världen. Han har också till brev till Syriens president tackat honom för att den sekulära syriska armén har räddat många civila kristna syrier. Och sen en ros till Noam Chomsky, USAs ledande dissident, som enligt den brittiska tidningen The Guardian anklagar den turkiske presidenten Erdogan för hyckleri och säger:
Turkiet skyller IS för attacken i Istanbul. IS som Erdogan har stött på många sätt, medan han också har hjälpt Al-Nusra-fronten, som inte är mycket bättre. Sen avlossade han en salva mot dem som fördömer hans brott mot kurderna, som råkar vara den främsta landbaserade styrkan som bjuder motstånd mot IS både i Syrien och Irak.
Och sen en ros till journalisten Robert Mendick, som i tidningen The Telegraph den 7 januari berättar om de telefonsamtal Tony Blair, Englands premiärminister 1997-2007, hade med Libyens ledare Gaddafi några veckor före NATO-anfallet på Libyen 2011. Gaddafi talade då om att Libyen var anfallet av jihadister typ Al-Qaida, som han beskrev så här profetiskt:
de vill kontrollera Mellanöstern och sen kommer de att attackera Europa.
Några månader senare blev Gaddafi med NATOs hjälp brutalt mördad av en mobb som där har skrikit: Gud är stor.
Sen en ros till den moderate publicisten Mats Svegfors, tidigare moderat statssekreterare, chefredaktör för Svenska Dagbladet, VD för Sveriges Radio med mera, som nu går motvinds i rabaldret kring Margot Wallström. Han skriver bland annat:
det som nu sker när det gäller Margot Wallström är att ett journalistiskt tjuv- och rackarspel. Händelsevis är det ånyo en kvinna som jagas. Och händelsevis är det på bostadsområdet som spelet bedrivs. Och vad jag skulle önska att det åtminstone fanns någon borgerlig politiker som kunde demonstrera intellektuell heder och civilkurage och gå emot detta eländiga drev. Det skulle dessutom kunna vara ett första steg mot att börja göra upp med den skam och den fläck på borgerlighetens baner som heter bostadspolitik. Och den moderate publicisten Mats Svegfors fortsätter: ett av de första beslut som Fredrik Reinfeldts regering fattade var att i praktiken avskaffa fastighetsskatten. Över en natt blev det ett stort antal statsråd och riksdagsledamöter som blev mångmiljonärer. Och om det inte hade varit så att detsamma gällt en betydande del av landets journalistiska etablissemang, hade det nog uppmärksammats mer, det vill säga något.
Och sen sist men inte minst så en väldigt stor ros till Ingrid Dahlqvist på Marsvägen i Tyresö, som den 31 januari fyller 90 år. Inför bemärkelsedagen så har hon bett sina vänner att komma ihåg Tuffs mangogram att gratulera. Mangogrammen har bidragit till att i fattiga indiska byar har över 130 000 mangoträd kunnat planteras. De finns också under rubriken till minne av, det vill säga att beklaga att någon avlidit.
Och mangogram kan man väl beställa av dig, Monica Schelin. Du har vilken telefon?
712 25 81.
Eller på e-post monica.selin@brevet.nu.
Ja.
Hur som helst, ett stort grattis till Ingrid
som har varit decennier tuff medlem.
Telefon ifrån Trollbäcken i Tyresö har vi med oss Misa Landström, som tog initiativet till en skola i bland Kongos fattiga byar här om året. Hur har det gått med den där skolan? Finns den nu?
Ja, skolan finns nu. Den startade i september.
Jaha. I år. Hur många elever då?
Det är 245 elever.
Och vilka klasser är det?
Det är ettan, tvåan, fyra, femman, sexan och sen ett, två, tre förskoleklasserna.
Jaha. De där barnen, hade de möjlighet att gå i skola tidigare?
90% av de barnen hade inte det.
Varför det?
För att det fanns ingen skola där de bor.
Nähe.
Och sen att skola kostar också, så föräldrar inte råd att skicka dem.
Det kostar pengar att ha barn i skola alltså?
Ja, det kostar pengar.
Det här är bland Kongos fattiga byar, mitt i det stora landet Kongo, va?
Ja.
Det är ingen krig där som det har varit i östra Kongo?
Nej, det är ingen krig där. Det har aldrig varit någon krig taget på den sidan.
Det blev det en skolbyggnad eller vad blev det för de pengar som satsades för de senaste 2-3 åren?
Ja, det blev 2 skolbyggnader.
Ja.
Och vi behöver egentligen 3 skolbyggnader, men nu har vi 2 skolbyggnader och vi har startat skolan då.
Jaha, du var där i oktober, va?
Ja.
Är det dina gamla hemtrakter? Du är ju kongolesiska från början.
Ja, det är jag. Jag var där i oktober för att inviga, officiell invigning då.
Jaha.
För skolan. Och ja, det var väldigt trevligt och där gick vi och lämnade skolväskor och skolmaterial till barnen.
Jaha, som du hade med dig?
Ja, som jag hade med från Sverige.
Jaha. Vad har de skoluniformer? Jag har sett bilder från hemsidan, Elikia Nabisos hemsida. Och det, ja. De verkar ha skoluniformer också.
Ja, de har skoluniform. Anledningen att de har skoluniform är att alla barn ska vara lika.
Jaha,
när de kommer i skolan, så det blir att de som har, att de inte kommer så där smutsiga i skolan, så de har någonting som de kan ta.
Ja, vad bra.
Och gå i skolan.
Jaha.
Och skoluniform är kanske gul och blått, om du har sett. Det påminner om svenska flaggan.
Ja, så bra då. Det där med 2-3 skolbyggnader, det kostar väl en del pengar som du samlade ihop, va?
Ja, skolan kostar, alltså de 2 byggnader kostade oss nästan 250 000.
Jaha. Och Tuff var med på törn. Vi har satsat 105 000 kronor på det där. Och nyligen, bara för några dagar sedan, så skickade vi 20 000 kronor.
Ja, det är vi väldigt tacksam. Och de 20 000 kommer att användas till lärarlönen.
Jaha. Men lärarlöner är lite lägre i Kongo än i Sverige, va?
Ja, det är det. En lärare kostar ungefär 1000 svenska kronor.
I månaden?
I månad.
Mm. 1000 svenska kronor?
Ja.
Du menar inte 1000 dollar? Utan 1000...
Nej, 1000 svenska kronor. Det blir ungefär 120 dollar.
Jaha, fantastiskt. Så vi gör nytta. Du kommer på ett tuffmöte den 18 februari, tror jag det är, va?
Ja.
Och det sker i kyrkan, Bollmora kyrkas lilla sal.
Ja.
Stämmer det?
Ja, det stämmer. Den 18 februari kommer vi på tuffmöte, kommer vi att visa bilderna.
Ja.
Från invigning av skolan. Och sen kommer vi ha lite kongolesisk mat också.
Oj. Ja.
Jag tror att det skulle vara klockan 19, va?
Ja. Du är hjärtligt välkommen, och det är alla andra också, för att kolla det här lyckade skolprojektet i Kongo.
Mm.
Vi ses då, Misa Landström. Tack ska du ha för den här intervjun.
Ja, tack så mycket. Tack till er också, till alla som har varit med och bidragit.
Ja, fint. Hej.
Hej. Oh, 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 oh
det är Åke Sandin i Radio Tuff det här. Och min krönika i denna sändning har rubriken NATO större hot än Putin. Det är ett citat från en rubrik i en kvällstidning och jag har satt ett frågetecken efteråt. Kvällen den 21 januari var den största nyheten på Sveriges Televisions sändning av Aktuellt att Putin troligen hade godkänt mordet i London 2006 på den avhoppade spionen Litvinenko. Att den hade konverterat till islam och stödde de tjetjenska rebellerna nämndes dock inte. Det andra stora inslaget på TV-Aktuellt den där kvällen var ett reportage från Stratcom, NATOs strategiska centrum för kommunikation i Riga. Dess talesman varnade för propaganda från Ryssland och från IS. Själv propagerade han för att Sverige, liksom de baltiska länderna, borde gå med i NATO. Det saknas verkligen inte i våra medier information eller propaganda från västmakterna och NATO. Ryska åsikter eller propaganda är däremot sällsynta. Säkert tycks vara att den engelske domaren hade rätt när han betecknade Litvinenkos död som ett beställningsmord, ett utomrättsligt dödande. Presidenten Obama, som rent av har fått Nobels fredspris, har godkänt de amerikanska drönarnas framfart i Afghanistan, Pakistan, Irak och Jemen. Därvid har många terrorister dödats, men också hundratals oskyldiga kvinnor, barn och andra civila. Ja, troligen tusentals. Dessa utomrättsliga avrättningar tar svenska medier med ro. Det är ju USA som begår detta dödande. Ett undantag från det massiva svenska fjäskandet för väst utgör en artikel i Aftonbladet den 17 januari. Den är skriven av Åsa Lindeborg och har den provokativa rubriken
NATO större hot än Putin.
Och underrubriken
Säg nej till NATO-medlemskap för fredens och demokratins skull.
Hon anser att NATO-samarbetet sedan länge odemokratiskt har myglats fram. Hon börjar med att kommentera en debattartikel i DN från den 7 januari. Den är ett upprop för medlemskap i NATO och är skriven av bland annat flera ambassadörer i aktiv tjänst. Det är ett allvarligt etikettsbrott enligt henne. Och hon skriver:
En ambassadör är anställd på medborgarnas mandat med uppdrag att företräda Sverige och svensk politik. En diplomat som anser att landet skulle må bäst av en annan politik kan möjligen säga det mellan skål och vägg. Men att skriva artiklar där man opponerar sig mot den av regering och riksdag fastlagda politiken, det ligger utanför tjänstebeskrivningen. Att argumenten är bottenlöst usla gör inte saken bättre.
Historiskt sett har upprustning och vapenskramlade militärallianser ofta lett till krig. Förspelet till första världskriget är ett av exemplen. Lindeborg anser att Warszawapaktens försvinnande 1991 var ett framsteg. Och många trodde då att också NATO skulle försvinna. Istället har NATO utvidgats till 28 stater. Flera av dem tillhörde Sovjet eller var medlemmar av Warszawapakten. Det är de baltiska länderna liksom Polen, Tjeckien, Slovakien, Östtyskland, Ungern, Bulgarien och Rumänien. De två sistnämnda ligger vid Svarta havet vars hela södra kust sedan länge behärskas av NATO-landet Turkiet. Hon nämner det löfte Gorbachev fick av Bush den äldre att NATO inte skulle expandera österut. Denna försäkran har alltså för länge sedan brutits. NATOs utvidgning österut och allt närmare Ryssland uppfattas av ryssarna som ett hot. Lindeborg gör den tänkta jämförelsen.
Om Putin bygger militärbaser på Kuba eller i norra Mexiko förstår man att det är riktat mot USA och att det hotar fred och avspänning.
För att åskådliggöra om Ryssland är ett militärt hot mot väst jämför Lindeborg militärutgifterna för olika stater 2014.
Enligt Stockholms internationella forskningsinstitut SIPRI hade USA då 34,5% av världens militärutgifter, Kina 12%, Ryssland 4,8%, Saudiarabien 4,5%. Men USAs överlägsenhet är i själva verket ännu större än så, med tanke på alla bundsförvanter i NATO.
Ja, det är så att NATO-länderna sammanlagt har uppåt 69% av världens militärutgifter. Dessutom har USA hundratals militärbaser utanför eget territorium, utspridda i alla världsdelar. Det är en gigantisk skillnad med Rysslands tre baser utomlands. Det beskriver den gigantiska skillnaden i militärförmåga. Lindeborg igen.
Sanningen är ju att Ryssland även efter de senaste årens upprustningar är en militär dvärg jämfört med USA. Tanken att den ryska statsledningen av någon outgrundlig anledning skulle genomföra ett isolerat angrepp mot det alliansfria Sverige är helt enkelt inte seriös. Ingen säkerhetspolitisk bedömare tror på ett sådant scenario.
En lämplig sammanfattning av Åsa Lindeborg om medlemskap i NATO kan vara hennes ord.
De enda som tjänar på ett svenskt medlemskap är vapenindustrin och militären som vill träna och visa upp sig i skarpa situationer. Och såklart de som alltid avskytte självständiga palmefasonerna. Vi gillar USA. Det spelar ingen roll vad de gör. Vi gillar dem ändå.
Detta citat av Åsa Lindeborg, läst av Monica Selin, fick avsluta min krönika i detta Radio Tuff. Jag heter Åke Sandin. Ja, nästa Radio Tuff, nummer 1407, hörs första gången klockan 17, söndagen den 7 februari. Tänk på det här med mangogram som är den perfekta presenten som finns för att gratulera och som också finns för att beklaga någon anhörigs död. Där är rubriken till minne av. De går att beställa av Monica Selin, telefon 712 25 81. Sen är det början av året nu och det är ju dags att betala medlemsavgiften till Tuff Tyresö U-lands- och fredsförening. Det gör man genom att sätta in 200 kronor för enskild och kanske 80 kronor för någon på samma adress, familjemedlem, på plusgiro 16 01 37-6. Ni är hjärtligt välkomna som medlemmar 2016 till en hårt kämpande förening med oavlönade aktivister. Vi hörs alltså igen, ett nytt Radio Tuff, nummer 1407, första gången klockan 17, söndag den 7 februari. Ha det så bra tills dess, kära lyssnare.